Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Vi är tillbaka för en intressant höstsäsong, hoppas jag. Och jag hoppas att ni hänger med i flera program framöver. Det här blir lite en ny variant av Allt om bilars podcast. David Jakobsson kommer inte att vara med lika ofta som tidigare, utan vi ska istället passa på att intervjua intressanta personer som har en relation till bilar och till bilbranschen. Och vi har faktiskt en gäst i studion idag, och jag ska börja med faktaruta så kommer vi ganska snabbt att lära känna den här gästen. Så då hälsar jag välkommen till och frågar om ditt namn direkt.
Tack så mycket. Alok Ahlström heter jag. Jag är Sveriges chef på Uber.
Precis, och då förstår ni direkt vad det kommer att handla om. Bland annat deras nya samarbete med Volvo och några till i bilbranschen som blev offentligt förra veckan. Men också om hur de ser på det här med att transportera sig i bil. Vi kan gå vidare i faktarutan. Ålder.
Jag är 32 år idag.
Och du bor?
Jag bor på Danviksklippan här i Stockholm.
Och bilar har jag skrivit här som en fråga. Man kanske har fler.
Jag har haft några. Just nu så har jag en Fiat 500 från 1971. Och sen så sörjer jag väldigt mycket att jag inte fick behålla en Mustang GT cab som jag hade från 96. Som min förra flickvän absolut ville att vi skulle sälja för att den tydligen inte passade sig för svensk klimat. Jag minns den.
Ja, jag kan förstå både henne och dig i den här frågan. Men du kör alltså med Fiaten året om?
Inte så mycket på vintern, även om den är faktiskt varmare än vad man kan tro, för att det finns ett värmen, kupévärmen är liksom ett spjäll till motorn, så att man liksom öppnar det här spjället så får man in sån härlig motorvärme i kupén.
Det är ingen AC direkt, utan det är
Det går att öppna fönstret, det är AC.
Det är bra. Sen tänkte jag bara några snabba antingen eller frågor som jag tror kan avslöja en del också. Och de här ska jag återkomma de här frågorna till alla våra gäster, tänkte jag. Även om den första frågan kanske du känner speciellt passar dig då. Självkörande eller taxi?
Jag säger ju Uber. Oavsett om det är självkörande eller inom taxiregelverket, så det finns väldigt mycket inom Uber-fenomenet som är väldigt positivt. Och så mitt svar på den blir nog Uber.
Och du väljer då inte taxi? Ni vill inte riktigt kalla er taxibolag?
Nej, Uber är ju teknikbolag. Och vi filar ju på en teknisk plattform för att effektivisera transport och logistik. Och de tjänster som vi har i Sverige idag, Uber X, Uber Black och Uber Lux, de är ju för många människor kanske ganska lika taxi och påminner om det. Men om man tittar på var Uber är i övriga delar av världen och var Uber är på väg även i Sverige, så ser vi att vi har matvaruleveranser genom Uber Eats, någonting som vi kommer att ha i Sverige ganska snart, som vi håller på att jobba på. Vi har Uber Rush i New York som är en transporttjänst för, där man transporterar saker, och med andra typer av Uber-tjänster som Uber Pool och liknande så kommer man nästan in på en nästa generations kollektivtrafik. Så vi ser oss inte som taxi utan som ett teknikbolag.
Okej, vi går vidare snabbt. Backkamera eller backspegel?
Den är svår alltså. Jag vill ju vara för ny teknik eftersom jag jobbar på Uber, så jag skulle vilja säga backkamera. Samtidigt så gillar jag ju verkligen min väldigt analoga Fiat, så det blir nog backspegel i alla fall för mig privat.
Backspegel, ja. Automat eller manuell?
Automat. Ja, egentligen, alltså i Sverige så kör jag ju med manuell, men den här Mustangen som jag hade, det var en automat, och jag minns den med så mycket glädje, så att det får bli automat på den.
Ferrari eller Lamborghini?
Får man säga Fiat då?
Nej, jag är nära Ferrari.
eller Volvo. Nej, men jag säger nog jag säger Fiat på den.
Ditt bästa bilminne? Du har redan avslutat att det kanske handlar om Mustang GT.
Jag tror att det är Mustangen. Vi åkte Highway 1 från San Francisco till Los Angeles, och det är en fantastisk bilfärd. De som inte har gjort den, jag kan verkligen rekommendera den. Se till att ha en cab. Se till att åka rätt riktning. Se till att åka från San Francisco till Los Angeles. För att annars har man en av filerna på fel sida. Så liksom, kör man i den riktningen, då har man havet precis utanför fönstret.
Jag har faktiskt en kollega på en annan tidning som är där precis nu och ska göra den resan.
Ja, vad kul.
Får se hans bilder och hans berättelse sen. Bästa musiken i bilen?
Oj, oj, oj. Det här kommer låta lite märkligt, men ja, den bästa musiken för mig är faktiskt sån här latinamerikansk bachata. Och det är inte för att jag lyssnar jättemycket på latinamerikansk musik, men det, när jag jobbade i Kalifornien så blev jag tvungen att köra över en timme på en 14-filig motorväg till jobbet varje dag. Det var en ganska stressig miljö. Det är faktiskt en av anledningarna till att jag började jobba på Uber, men det är en annan historia. Men i den stressade miljön så var bachata en ganska lugnande musik som var skön att lyssna på vägen till jobbet.
Är det olika musik i olika tillfällen eller?
Ja, det tror jag. Ja. Jag tror att när man behöver liksom, när det är en sån morning commute och då behöver man någonting lugnande. Men sen har jag kört till Las Vegas ett antal gånger också. Mest av min bilkörning har varit i USA, för det är liksom billandet. Men då har det ju varit lite mer liksom festmusik.
Kul. Om vi ska gå vidare till intervjufrågorna då. Du har berättat lite grann om dig själv i de här svaren. Men bakgrund, du sa att du började jobba i Kalifornien direkt efter skola eller direkt... Med bilar eller teknik?
Nej, jag är från Uppsala från början, och sen så har jag ju i grunden så har jag läst finans, och det var ju egentligen bara för att min bästa kompis ville läsa finans. Det var oerhört tråkigt tyckte jag, och jag är glad att jag tog mig ur det och jobbade med teknik istället. Men sen så jobbade jag som rådgivare några år, och var jag i Genève. Och i Genève så det var där jag upptäckte Fiaten, och det var många som körde med den där. Så att jag kände att då bestämde jag mig för att en sån här bil ska jag ha. Och sen så har jag jobbat på lite olika håll. Jag har jobbat i Asien, i Jakarta och i Tokyo. Och sen har jag jobbat en hel del på den amerikanska västkusten. Och nu sen några år tillbaka så är jag i Sverige. Jag har fått en liten son som är 3 år idag. Så att då har jag hamnat tillbaka i Sverige då.
Men det är väldigt olika trafikmiljöer i de här länderna där du har jobbat och pendlat till jobbet.
Det är väldigt olika trafikmiljöer. I Kalifornien så är det väldigt mycket att man sitter i sin egen bil och ska ta sig till jobbet. I Jakarta så är det att man sitter i baksätet på en sån här privat bil som någon kör åt en, och man ska genom en massa checkpoints. Och i Sverige så är det ju nästan omöjligt att ta sig runt i Stockholms innerstad i alla fall med bil.
Men är det en bra erfarenhet att ha när ni nu ska fundera på olika transportlösningar? Man kan se dels hur det är på andra ställen, men också kanske vart vi är på väg.
Det tycker jag. Och för mig har det varit väldigt mycket av inspirationen till varför jag hamnat på Uber. Jag älskar bilar som en slags entusiastaktivitet och ett entusiastintresse. Men jag älskar inte bilar som ett sätt att bara transportera mig från A till B om det inte är någonting annat jag jag behöver och vill ha ut av det. Och då tycker jag att Uber och med de tekniska lösningar som Uber har är smartare, eller andra typer av transportsätt som kollektivtrafik och liknande. Jag cyklar en hel del och går också. Så att jag tror att när jag har sett de här olika trafikmiljöerna så har jag på något sätt insett att ja, men i vissa sammanhang då skulle jag vilja ha en egen bil. Och i vissa sammanhang då skulle jag vilja ha en annan typ av lösning, och därav Uber för mig.
Tycker du att bilbranschen svarar upp mot det här? Eller är de är ganska ensidiga, eller? Så att alla ska ha sin egen stora SUV för?
Jag tycker att bilbranschen nu börjar ju vakna kring där. Det har väl tagit ett tag kanske, men jag menar, du nämnde vårt samarbete med Volvo tidigare. Det är ju liksom ett exempel på det. Jag tycker att många i bilbranschen innoverar ju ganska friskt. Daimler har gjort en del, men även Volvo med Sunfleet och bilpooler och liknande. Och för min del så tror jag att så länge vi kommer ifrån det ineffektiva privata bilägandet av bilet som bara ett rent transportmedel, då välkomnar jag alla olika typer av alternativ. För jag tror att vi behöver en ganska bred palett av transportmöjligheter. Mm. Och Uber och de produkter som Uber har är en del av det spektrat, och sen så finns det andra delar av det spektrat.
Bland annat Folkvagn pratar ju mycket om att de ska bli framtidens leverantör av transportlösningar. Mm. De pratar inte så mycket om bilar längre, men när de pratar 10 år framåt och så.
Just det.
Sen kan det vara ett sätt för dem att komma ur en viss kommunikation som de har suttit i ett år, men det är en annan sak att de gärna pratar el och transportlösning. Men du nämnde ju den här Fiaten. Var det du åkte hem till Sverige och köpte den här, eller har du fraktat med den runt till olika länder?
Jag önskar att det vore så lätt som att man bara kunde liksom köpa den här. Jag gjorde faktiskt så att jag hade en bevakning på Blocket i nästan 2 år. Man kan ju lägga in en bevakning på vissa modeller. Så jag hade en bevakning på Blocket i 2 år. Och sen en natt, kom jag ihåg, en fredag till lördag natt, så plingade det till klockan 1:30 på natten i min mail. Och då var det en italiensk bilmekaniker som han har en dotter i Sverige, i Helsingborg, så han hade kommit upp med sin, han, vid sidan av sin bilmekaniker business så sålde han mattor också, så han hade en stor skåpbil, och i den hade han lyckats trycka in den här Fiaten. Så han var i Helsingborg och då ringde jag honom på lördag morgon och sa: du, den där bilen, är den så fin som den ser ut på bild? Och så sa han ja, och då sa jag att jag hade tänkt pruta, men du, jag tar den. Och sen så tog jag den.
Är den i bästa möjliga skick, eller?
Den är fantastisk. Den är sån klassisk italiensk röd färg. Och den är, ibland så är den lite svårstartad om det är kallt. Sådär. Men den väger ju bara 400 eller 450 kilo. Så man kan ju liksom rulla igång den själv om det behövs.
Vi har ju varit ute på olika äventyr i bilbranschen. Och ibland så får man tillfälle att köra lite äldre bilar. Mm. Och ibland så har jag kört olika Opel-bilar från 60- och 70-talet. Det är ju en fantastisk känsla att köra de gamla.
Verkligen.
Som det var på 70-talet.
Och det är en osynkroniserad växellåda som måste liksom höra på motorljudet när det är dags att liksom lägga in nästa växel. Och sådär. Det är en speciell känsla. Så att jag tror att som entusiastintresse så tycker jag verkligen om min gamla Fiat. Men till vardags så gillar jag den tekniska innovationen som Uber kommer med, där man bara kan trycka på en knapp och få en bil som liksom tar en från A till B. Det blir liksom enklare, och även för mig som affärsresenär så har det varit väldigt skönt att kunna slippa all kvittohantering och den typen av reseräkningsutmaning som man annars har varje fredag eftermiddag när man egentligen bara vill komma hem.
Berätta lite mer då om er position på marknaden. Var är ni på väg? För jag tror att många ändå har uppfattningen om att det är taxiverksamhet, för det är det som kanske nådde marknaden först, och det är det man ser som vanlig konsument.
Jag tror man kan bygga på det i steg. Så Uber är en teknisk plattform teknikföretag som jag sa, med liksom en teknisk plattform. Men sen så bygger man det här i steg. Det första som man bygger på, det är att man inser att en vanlig bil står still någonstans 96% av tiden. Och det, om man hade varit fabrikägare och hade haft en fabrik som hade stått 96% av tiden, då hade man varit oerhört frustrerad. Och det borde man känna som vanlig bilägare också. Så det första är, hur kan vi få de där 4% av tiden som en bil används att bli större? För att kan vi få det bli större, den andelen blir större, då behöver vi inte producera lika många bilar. Och från ett miljöperspektiv så är det inte minst viktigt, för att uppemot hälften av en bils miljöpåverkan kommer vid produktionstillfället.
Det pratas ju väldigt lite om. Det pratas mycket om elbilar, men det kanske inte var det kostar att bygga de här alla nya elbilar.
Det pratas väldigt lite om, och jag tycker att det är värt att påminnas om det. Så att kan vi få upp utnyttjandegraden i tid av en bil, så är det positivt. Och det är liksom första steget. Och där pratar vi om samåkning, eller ride sharing som det heter på engelska, där man aktiverar den här resursen, den här maskinparken av bilar som står still. Och det här ser vi ju överallt, det är ju bara att gå ut på gatan, alla parkerade bilar. Man behöver ju ställa sig frågan, behöver vi ha parkerade bilar? Behöver vi ha parkeringsplatser? Det är ju ingen som gläds av det. Så det är det första. Och då har vi ju haft produkter som Uber Pop och UberX och liknande som vi har pratat om tidigare. Det andra är, när en bil väl används då i tid, kan vi öka graden av en betalande kund i bilen. Så om man tittar på en vanlig taxi till exempel, så brukar man säga att en vanlig taxi har betalande kund i bilen ungefär 12 minuter på en timme. Men med Ubers algoritm så matchar man utbud och efterfrågan på ett effektivare sätt, och då kan man öka den här kapacitetsutnyttjande graden i bilen per timme. Och det brukar man kunna göra upp till 2-3 gånger mer. Och det leder till att man både kan hålla ett lägre pris för kunder och ha en högre intjäning, och som vi ofta kritiseras omkring skatt, så kan man faktiskt också generera ett större skatteunderlag. Men sen, och det är nästa steg, och sen kommer ett steg efter Uber Pop, UberX och liknande, och det är när man klämmer in fler personer i själva bilen. För det handlar ju inte bara om att bilarna ska utnyttjas större del av tiden. Det handlar inte bara om att när bilen utnyttjas att det sitter en betalande kund större delen av tiden, utan det handlar ju också om att i en bil så har du 5 stycken säten, och de är ju inte alltid fulla, utan oftast är det ju bara en person som sitter där eller 2 personer som sitter där. Kan vi få 5 personer att sitta där? Och där har vi filat på en starkare algoritm som ligger till grund för en produkt som heter Uber Pool, där en bil börjar köra i en viss riktning och sen så plockar den upp folk som ska i samma riktning i realtid och räknar ut det här. Och då kan man få ner priset ännu mycket mer. I San Francisco tror jag att det kostar $5 eller någonting sånt att åka Uber Pool. Och det är ju samma prisnivå som kollektivtrafik, men med en tjänstupplevelse som är som taxi. Mm. Så att man bygger på det här i olika steg. Och sen kan man säga att sista delen av det här är ju att man inser att det finns ju en baklucka också. Och den här bakluckan kan man ju lägga grejer i. Och då kommer vi in på Uber Eats och Uber Rush, och liksom när man kan lägga både saker och mattransport och så vidare.
Men det skulle kunna vara så att om jag åker från Svedmyra söder om Stockholm till Arlanda, vilket är en vanlig resa, så kan det vara att man plockar upp några på vägen.
Precis, och här kan man säga att i horisonten, och horisonten för Uber är inte 10 år fram, utan horisonten är liksom några månader fram, men i horisonten så ser vi en produkt som vi kallar för Uber Commute, där vem som helst som har en bil och sitter och kör en bil en viss sträcka, om man kanske ska att den sträckan som du beskriver, eller om man ska till ICA och handla eller vad det är, så kan man vara Uberförare för en liten stund. Och sen, du kanske bara är Uberförare 20 minuter av ditt liv, men under de 20 minuterna så du skulle någonstans, du plockade upp någon på vägen, fick en liten slant för det. Och sen så är det ju väldigt socialt också. Man ska titta, när vi hade Uber Pop som pilotprodukt, så var det ju runt 40% av alla som körde Uber Pop som gjorde det i någon utsträckning på grund av rent sociala anledningar. Jag åkte med en managementkonsult som han jobbade så mycket så att han kände att det var en sån avstressande grej för honom att få köra en timme Uber på eftermiddagen. Ja, precis.
Men ja, det är intressant, för det går ju lite på sätt och vis emot vissa saker som vi människor tenderar att hamna i, att vi vill rå oss själva, vi vill ha, det är min bil, jag vill inte ha in någon i bilen.
Men jag tror att det där är en generationsfråga. Alltså. Ja. Jag tror att vi, om jag tittar på min generation och mina vänner, då vill man absolut ha tillgång till en bil. Man vill ha tillgång till en massa saker, och det är inte bara kring bilar. Man vill ha tillgång till en sommarstuga eller en våning i Paris. Men det är väldigt svårt att äga en våning i Paris och en sommarstuga och äga alla de här bilarna. Men med den nya tekniken och det är inte bara Uber utan det är Airbnb och liknande, så skapar man ju en slags, vad ska man säga, virtuellt bilägande kan man nästan säga. Att du som ger dig tillgång till alla de här grejerna on demand. Och jag tror i alla fall att det är det hållet som vi driver mot. Sen är det klart att sen någonstans så finns det ju också de här ögonstenarna med Fiaten och sådär som man kanske vill ha själv. Men, ja, men då är det ett ganska nischat...
En annan sak. Ja. Jag kände mig plötsligt ganska gammal där.
Men,
det finns hopp även för dig.
Det kom ju rapporter förra veckan om att, att ni gick med stor förlust. Är det jobbigt att vara... Jag förstår att det kanske är svårt när man är startup-företag. Men är det jobbigt att möta den kritiken, om man nu ska kalla det? För det blir, jag kan tänka mig att konkurrenterna lite passar på, ungefär som man gör med Tesla. Ja, men de är inte på allvar för de har inte gått med vinsten. Alltså, och så kan det ju vara i början, kanske under många år också.
Jag känner mig inte orolig, utan jag tror att det här handlar lite grann om ordval och hur man rubriksätter också den här typen av nyheter. Förlust är ett ordval, man kan också se det som en investering. Precis som du säger, Uber är ju ett startup, har funnits i 6 år ungefär och har ju växt oerhört starkt. Och då är det klart att då behöver man investera och det kostar pengar, det är helt naturligt. Så att det är ingenting som jag tänker på sådär. Vi har ju en fantastisk, i Sverige har vi en fantastisk affär som växer, ja, jag skulle säga växer lika mycket per månad som de flesta företag växer per år. Så att framtidsoptimismen och känslan som vi har är väldigt positiv.
Ja, det kom en annan rapport också som visade att ni var ett av de mest värdefulla varumärkena på sikt, så att säga. Alltså den som växte snabbast.
Ja, jag menar, man ser det. När jag började i november så fanns vi i Stockholm och Göteborg. Och sen har vi dels startat lite olika nya produkter, men vi har också expanderat till en del städer. Och när vi expanderade till Malmö så märkte man liksom samma dag som vi startade verksamheten, så hade vi många fler resenärer än vad vi trodde att vi skulle ha. Och det beror ju på att alla de här människorna, det var inte bara att de läste att nu har Uber kommit till Malmö, utan de hade ju använt Uber redan i Stockholm, Göteborg och i Paris och Peking och Bangkok och vad det nu är. Och det är klart att då blir det, när det finns den typen av globala möjligheter, så ja, men då är det väldigt lätt att sätta på appen och sen så blir man glad att det finns även där man själv är.
De har säkert gått och väntat på att det skulle komma.
Folk hade hört av sig i månader innan och vi har fortfarande folk som hör av sig från alla möjliga delar av Sverige och önskar att vi ska komma till just deras ort. Det var en lokal näringsidkare från Vimmerby som ringde mig i somras och var smått desperat och ganska upprörd för att sista taxibolaget där, om jag förstod det rätt, hade lagt ner. Samtidigt så har de Astrid Lindgrens Värld med 400 000 besökare per år och han berättade att det enda sättet att ta sig hem på kvällen nu för tiden är att beställa en hämtpizza och så får man liksom följa med budet och undrade om inte vi kunde komma och, liksom, och hjälpa dem. Så att jag har en lång to-do-list på expansions
Jag känner igen det från, vi har ju sommarsuga på Österlen och det är inte helt lätt att åka taxi där mellan byarna eller om man ska till flygplats och så. Men hur ligger Sverige till om man jämför med övriga världen? Är vi efter i antal tjänster eller ligger vi i framkant på vissa områden?
Jag vill vara positiv och säga att det är mycket som är bra och vi var ju ett av de första Uber-länderna. Samtidigt så har vi stora utmaningar, precis som du nämnde på Österlen eller den här i Vimby. Med det regelverk som vi har idag så det är väldigt begränsande och det gör att det är svårt att få den typen av flexibla affärsmodell som kan täcka transportbehovet på sådana platser. Nu har regeringen en utredning kring taxi och samåkning och den ska bli klar 1 december och föreslå ett nytt regelverk och vi har ju stora förhoppningar om att det kommer att bli ett bra regelverk som främjar den här typen av teknik och tekniska lösningar. Men samtidigt så återstår det att se. Jag skulle säga att de produkter som vi har är ju ganska reflekterande för vilka begränsningar regelverket sätter. Hade vi haft ett flexiblare regelverk, då hade vi kunnat ha produkter som Uber Pool som jag nämnde, som är en slags nästa generations kollektivtrafik, eller Uber Commute där alla människor för en stund kan vara Uber-förare för, även om det bara är 20 minuter av ens liv. Sen är det klart att min ny teknik kommer ju inte utan utmaningar. Man måste säkra så att bilar är försäkrade, så att alla resor är försäkrade. Man måste se till så att skatten är betald. Man måste se till så att folk är trygga, att det inte är några liksom, att det inte är någon fuffens på olika sätt. Men med den teknik som vi har så kan vi göra väldigt mycket av det.
Känns det som att det är något motstånd från något håll där? Kanske från era konkurrenter, men menar från regeringen, eller förstår utredningen vad ni vill eller vart ni vill komma?
Jag tror att människan naturligt är skeptisk mot och vaksam när det kommer nya, när det kommer nytt och när det kommer förändring. Och det tror jag att det finns en del positivt i. Men samtidigt så, utan förändring så kommer vi inte vidare heller. Alltså, mycket av min drivkraft kommer i att någonstans i livet så inser man att allting som vi ser runt omkring oss, alla lagar, alla regler, alla normer, men även alla produkter eller tjänster och byggnader och vägar och så vidare, allting är ju ett påfund av andra människor som inte är särskilt mycket smartare än du och jag. Och allt det här gjordes i dåtid. Så att om man... Det innebär ju att det de facto finns en möjlighet att förbättra, för att förutsättningarna var annorlunda då. Och man behöver på något sätt ta till sig det och förstå att vi kan göra saker och ting på ett bättre och smartare sätt nu. Och det tror jag att även... det är väl det utredningen ska titta på. Jag hoppas att man även har den insikten där.
Men du nämnde lite om... Men glesbygd i Sverige, vi är ju ganska glest land. Men är det någon speciell utmaning, eller det spelar ingen roll egentligen?
Jo, utmaningen är att vi behöver ett flexiblare och modernare regelverk.
Men om det finns så är det liksom, ja, då kan man köra
då har vi en fantastisk möjlighet att expandera vår affärsmodell och skapa smarta transportlösningar även i mindre orter. Det är jag övertygad om. Och det man ska säga där också är att det handlar inte bara om att skapa permanenta transportlösningar, utan det handlar ju om att i många fall så behöver man ju under en viss tid transportlösningar. Som jag nämnde till exempel i Vimmerby. Mm. Astrid Lindgrens värld, det är ju egentligen sommarperioden som man skulle behöva. Eller ja, politikerna då, om det är någon politiker som lyssnar på det här, kan man väl säga att så här, de flesta politiker har ju varit i Almedalen och har ju upplevt frustrationen där när helt plötsligt halva Stockholm ska liksom invadera lilla Visby. Och då behöver man en flexibel transportlösning där. Och sportloven uppe i Sälen och så vidare. Mm. Så att det är olika typer av transportlösningar som behövs för olika behov. Och vi behöver ett modernt regelverk som svarar upp mot det, givet de förutsättningar vi har med ny teknik.
Jag tycker ju att när ni drog igång, eller man läste om era tjänster, så utvecklades ju den traditionella taxibranschen ganska snabbt med appar, och man kan även där beställa bilar direkt, och man kan se på kartor var de är någonstans, och man kan få kvitton mejlade till sig. Så hade ni räknat med att de skulle också ge sig in i det här, den världen eller den tekniken?
Vi fokuserar ju på vår tekniska lösning och att utveckla den. Sen är det jättekul att andra aktörer blir inspirerade och sporrade. Mm. Jag skulle säga att det är inte bara taxibolagen som vi ser har utvecklats, utan även kollektivtrafikaktörer. Vi har ju samarbetat med MTR Express till exempel för att kunna ta folk från dörr till dörr. Och de har hittat på väldigt häftiga lösningar tekniskt. Så att jag tror att vi alla som omfamnar teknisk innovation och tycker om att driva den framåt, vi spårar nog varandra. Och det blir en bra symbios då bland alla spelare.
Om vi ska gå in på ert samarbete med Volvo. Ni och Volvo ska utveckla självkörande bilar, om jag har förstått rätt. Och inom kort så rullas den första testbilen ut i Pittsburgh i USA. Har ni satt någon tidsschema för det här utvecklingsarbetet?
Vi går inte ut med jättemycket information om det här samarbetet, men det man kan säga är att Volvo är ett superspännande bolag. Vi från Sverige följer ju också det här med stort intresse. Men sen så ja, sen får man se i vilken takt det här utvecklas. Det är en väldigt ny teknik. Jag tycker att det är viktigt också att komma ihåg att det finns väldigt mycket nytt man kan göra även med den teknik vi redan har, som är innan självkörande bilar. Men bara det faktum att man har en gyro i telefonen gör ju att man kan känna av trafikbeteende, hur bra folk kör och liksom förbättra trafiksäkerheten och så vidare. Så att samarbetet med Volvo är superkul. Vi följer det med stort intresse. Men den exakta tidslinjen, den får jag återkomma med.
Det kom också uppgifter om att ni har eller ska köpa elbilar från Nissan och BYD va? Till London. Är det också ett... Det känns ju lite närmare än att köra elbil. Det
funkar ju. Just de delarna kan jag tyvärr inte, för att jag är så fokuserad på den svenska marknaden. Men så här, det är väldigt mycket som händer i många olika delar av Uber-världen. Elbilar i London som du nämnde, men jag menar, i Istanbul så kör vi båtar. I Delhi i Indien där min mamma kommer ifrån så är det liksom sådana här rickshas. Så att det är en flora av olika... av olika transportlösningar. Och sen så experimenterar vi med olika delar. Jag menar, nu i Malmö här för några veckor sedan så testade vi att köra en helikopter. Och det var väldigt uppskattat. Så man får liksom, man provar med lite olika. Någon gång kanske blir flygplan.
Ja, det kan jag tänka mig. Helikopter skulle vara. Du var inne lite på bilism och privatbilism. Jag tror att vi kommer att ha egna bilar i framtiden. Om vi säger 20 år framåt kommer vi att...
Jag tror att vi kommer värdesätta tillgången till bil på olika sätt och värdesätta tillgången till olika typer av bilar. Men det egna privata bilägandet, annat än entusiastbilar som jag nämnde tidigare, så är jag tveksam till om det kommer vara så mycket eget privat bilägande för ren transport. Jag tycker inte att det är vettigt. Jag tycker det är någonting som faktiskt gör mig ganska upprörd. Alltså, och jag kommer ihåg när jag satt där på den här 14-filiga motorvägen i Los Angeles och tänkte att så här, nu ska alla till jobbet. Vi bor alla vid kusten, vi jobbar alla i downtown. Hade vi inte bara kunnat sätta oss i en buss allihop? Och jag nämnde det till mina kollegor där och de förstod inte helt vad jag pratade om, för att bilen var så central för dem. Men sen dess så ska man säga att Uber har lanserats i Los Angeles och blivit ganska stort. Och nu för tiden när folk åker till Los Angeles så behöver de faktiskt inte hyra bil längre, utan man kan åka Uber. Och det gör att jag tror att privatbilismen och privata bilägen kommer se annorlunda ut och vara effektivare framöver.
Ja, det är spännande. Brukar du besöka så bilsalonger, eller på vilket sätt följer du med utvecklingen i bilbranschen?
Ja, lite grann. Jag, nu i och med det här samarbetet med Volvo, så har jag ju varit och träffat Volvo och sett deras nya S90 och sådär. Så att det är klart att det känns kul. Men jag följer lite grann på nätet och som sagt, jag mest kring min Fiat får man säga, där jag sitter och tittar på liksom beställa originaldelar och sådär från olika italienska sajter.
Åker du på sådana träffar också eller?
Jag har funderat över det. Det hände faktiskt en gång att när jag var ute och körde med den, att det sprang i kappen en herre som sa, jag har inte tid att prata just nu, men kan inte du ringa mig sen, för jag är brand manager på Fiat. Det vore ju jättekul om du kunde komma på vårt sån här lanseringsevent nästa gång och sådär. Så att det händer, men jag skulle behöva vara mer aktiv.
Skulle man kunna tänka sig en sån Uber Classic, att man får åka en gammal bil?
Det hade varit jättehäftigt, verkligen. Den tar jag med mig. Jag ska säga att vi körde Batmobilen nu i somras och det var väldigt uppskattat. Det var ju en bil som, den får ju egentligen inte köra i normal trafik, man måste ha speciellt polistillstånd. Men den, man kunde beställa en Batmobil genom Uber-appen och det var oerhört, oerhört uppskattat, så att, och fick mycket uppmärksamhet. Så att en slags Uber Classic, i alla fall under vissa delar på sommaren, det hade... Det är fint väder. Det ska jag ta med mig.
Bra. Tack så mycket för att du vill komma hit.
Tack så mycket.
Det var Uber-chefen Alok Ahlström. Och jag tycker det var väldigt intressant att höra hans funderingar på de olika tjänster som de håller på att utveckla just nu. Och var vi är på väg. Framförallt det här med privatbilismen. Att han inte trodde att vi skulle kunna ha en sån, om vi tittar 20 år framåt. Och... som han sa så kände jag mig lite gammal där under intervjun en stund när vi kom in på den stora skillnaden på hur man ser på ägandet av bilen. Och min generation kanske ser bilen som min egendom, medan de som är 20-30 år yngre mer ser det som en tjänst eller en vara som man gärna kan dela med sig av andra. Man vill ha tillgång och möjlighet att använda en bil, men man kanske inte absolut nödvändigtvis ska äga den, i alla fall inte den bilen som man transporterar sig med till och från jobb eller till och från olika aktiviteter. Men det kryper ju också fram en liten bilentusiast där som äger en gammal Fiat, och det kanske är den typen av privatbilism som vi får rikta in oss på. Vi får köra gamla bilar eller köpa en snabb sportbil och sätta på en släpkärra eller på något vis ta till en racerbana eller och köra av oss där istället för att stressa fram på motorvägen till och från jobbet. Podden Allt om bilar kommer att rulla vidare under hösten här, och jag har en lista på intressanta personer som jag ska intervjua. Så det är bara att hålla utkik på vår sajt, och vi har länkar också på vår Facebook-grupp och i iTunes och alla olika kanaler. Ni hittar säkert oss också via Google om ni vill det. Men på återhörande då, och tack för att ni lyssnade på den här intressanta intervjun.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.